Välkomna till föreläsning 6. Och var det Örjan som frågade er? Lite grann ska vi repetera från den förra föreläsning 5. Så, vad pratade vi om förra gången, Jessica? Du var här i alla fall. Ja. Och vad är containerklasser? Vad är typiskt för dem om man ska beskriva dem? Kort och enkelt.
Det är också stressande
för mig. Ja, då tar man fram pekpinnen. Nej, men då är det så att vi går vidare. Jeroen, är du här också? Har du läst hemma i boken någonting? Containerklass, hur ska du beskriva det? Vad använder man dem till?
De använder olika slags lister och maps.
Datasamlingar är en bra sammanfattning. Så. När du håller på att dra kaffe där så jag vill inte störa dig. Du ska få fråga om en stund.
Nej, jag skojar bara.
Men du kan svara på det här. När de är generiska, om man bara har en containerklass, då är det en klass som är en datasamling som kan samla data. Men om de är generiska, då går vi ett steg till. Det pratade vi om förra gången. Jo, att från Java då också, 1.4 till 1.5, så är det så att om vi har någon typ av lista, så nu ska vi alltså slå tittestämma listan så de blir generiska. Och sen då den grej som inte var på förra föreläsningen, sortering. För att om man bara stoppar in data huller om buller, som kanske en liten djurpark som en del har börjat med. Så hur gick det, Robert? Fick du ordning på sorteringen?
Nej,
ja,
jag skulle
med. Ja. Men det tar en stund. Jag tycker att det är inte svårt, men det är lite pyssligt alltså. Och man måste förstå hur strukturen. Så att vi ska titta på, jag tror att om ni hänger med här idag, så finns det exempel på hur man ska göra när det ska sorteras. Vi ska ta ett riktigt, riktigt typbestämt exempel idag. För här på generiska klasser, att en generisk klass lagras i en generisk containerklass. Så att den här klassen är generisk. Och i boken, det ligger redan som läshänvisning, men det är inte allt för lättlästa kapitel 17. Och det är min bedömning att det här kapitlet klarar man inte att läsa på ITKP1. Det är klart man klarar att läsa, men kanske att det är svårt att ta till sig innehållet. För att nu när ni har kommit in i programmeringen bättre och är vana att läsa den här typen av texter. Men här börjar man tidigt. Det här med containerklasser, det är ju lärobokens benämning. I en del andra böcker så kan det ju stå just datasamlingar. Och det engelska collections används ju ofta. Men den här klassen, den finns ju med då. Han använder den inte på det här sättet. Jag har gjort om den lite grann för att den ska passa den här föreläsningen. Jag har krånglat till den lite grann. Men klassen pair, att T1 och T2, två typer. Och att man tar in då som attribut här, first och second, T1 och T2. Det är att den här klassen aggregerar die. Nu såg jag Patrik någonstans. Vad betyder det på svenska, die?
Die? Eller die, dö?
Ja, fast det betyder en annan grej också. Om det blir, ja exakt. Så heter en tärning och i plural är det ju dice när det är två tärningar. Men det är ingen engelsk lektion, men det har blivit lite engelsk attribut här. Dots, det är antalet prickar. Och row, det är när vi ska slå tärningen. Så vi ska bygga vi har en liten tärningsklass. Vi kanske ska bygga något sånt här Yatzy eller nej, vad heter det här? Man slår två tärningar bara kan man ha. Den första och den andra. Så att den här klassen pair, vi skulle kunna para ihop en sträng och ett heltal som man vill göra i kursboken. Men här väljer jag då att för den här klassen stoppa in två tärningar istället. Och sen är den i sin tur det här tärningspar. Så här är den enskilda tärningen. Den finns spesad i klassen die. Sen i pair, då har jag det som en klass för ett tärningspar. Att jag håller på reda på de två. Och sen här uppe i den körbara klassen, F6 exempel 1. Och för de som kanske inte varit här så mycket tidigare, som tycker att det börjar på allvar idag, så är det att det finns 3 exempel till den här föreläsningen också. Så att hela det här finns som kod och ligger på kurshemsidan under avdelningen exempel. Här har vi en main-metod som är utsatt, och då förstår vi att det är den här klassen som är körbar. Men det är inte det vi ska gå in på, utan här då, dice list av typen list, så är den typbestämd så att den ska bestå av, det är klassen pair, men den ska även bestå av 2 stycken tärningar. Det är bara det som vi får stoppa in i den här listan. Och i och med att vi gör så här att både den här är generisk och sen så datasamlingen här, kommer få träna riktigt härligt mycket på det här hur man typbestämmer. Och jag tror komma över det här att ni kommer ganska snabbt se mönstret hur man gör och att det inte är så märkvärdigt. Vi börjar med tärningsklassen här då, public class die. Ett enda attribut, int dots, det är prickarna, hur många ögon har tärningen. Det behövs inte så mycket mer för en virtuell tärning. Det skulle ju vara snyggt att ha någon grafisk representation så att man kunde ha en bild som snurrar sen när man slår tärningen. Men det kan ni bygga själva tycker jag i helgen sen. Här då, dots lika med roll. Då är det att i konstruktorn, när vi skapar en tärning, då får vi automatiskt att vi kan inte ha en tärning som inte har något antal ögon ska den alltid ha i den här modellen. Så att det är första och det enda som händer, det är att dels så skapas ju datorns minne, utrymme för en virtuell digital tärning. Men också att helt automatiskt så sker det här. Det första som sker, slå tärningen, lagra resultatet i variabeln dots. Och då kommer ju den här, som här tittar vi på också tidigare, att Math Random har ju många av er använt i sina spel. Till exempel kan man göra frågesporter lite roligare genom att slumpa fram frågor. Och man kan ju även stensax påse och sådana här höjdare områden här också. Math här, random, returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 till 1, ett flyttal. Vi multiplicerar upp det med 6 och lägger till 1. Varför gör vi det då? Vad säger du Daniel?
Ja,
du
multiplicerar med 6 som det är.
Men varför ska man lägga till en 1 också då?
Jag vet inte.
Och vad är det här? Vad säger Sofie? Int. Varför gör man så för?
Man ska
ju bli helt av. Ja, visst. För att det, i och för sig skulle det kunna vara ett väldigt nyskapande spel att ha tärningar som kunde ge 3,75. Men det är att med heltal, och då sker inte det. Det finns math round om man vill avrunda enligt matematikens regler. Men det här är en mer grovyxad, så att om vi skulle avrunda, oavsett om det är den eller den, om det skulle stå 1,52 här och 1,47 här som vi gör lite tidigare, så är det att om vi skulle avrunda så skulle det här bli 1 och det här skulle bli 2 om vi snygg avrundning. Men här i, när vi alltså tar ett flyttal och typar om till ett heltal, då blir det den här brutala modellen istället. Så det blir 1 av båda då. Och det skulle bli 1 även om det stod 1,87 eller 1,99. Så då blir det att om det blir ett heltal mellan 0 till 1 gånger 6, om man hugger bort decimaldelen, då skulle vi få tal mellan 0 till 5. Och det är en annorlunda tärning. När vi lägger på ettan, då får vi 1 till 6. Men det är inte så centralt för det här exemplet. Men på det här sättet, vi har den här metoden, gör så att vi kan slå tärningen på ett antal ögon mellan 1 till 6. Den här, public int get dots, return dots. Och då Marcus, berätta, varför måste vi ha...
Det är inte den här instansvariabeln.
Ja, varför måste vi ha den här för då?
Det är Där ni turnerar med
Ja, kan man inte bara ropa på Dots direkt då?
Nej.
Varför inte? Att det... Vad säger du, Thomas? Varför måste det vara en åtkomstmetod? Vi får gå vidare till Robert. Ja, bra. Det här måste sitta nu. För att från andra klasser så kommer vi inte åt den. När vi senare upp, ni kommer ihåg det här, den körbara klassen längst upp. Om vi då vill titta på hur många ögon har de här tärningarna. Ja, då är det den här vi måste använda. Vi kommer inte åt den här. Det är det som är datagömning. Men så där ser den ut. Den är ganska näpen och trevlig. Den här kanske är lite värre. Och om ni tycker det är jobbigt för att skylla på Skansholm. Det är han som har hittat på den här. Det finns i kursboken, kapitel 17. Jag har gjort om den lite grann för att passa den här föreläsningen. Men det är samma princip att klassen Per, den har två typer som man kan ta. Och sen så är det att som attribut, private T1 first och T2 second. Så att oavsett vilken typ av par som vi stoppar in här, så har vi de här T1 och T2 som, eller first och second, är de referenser av variabler så vi kan nå de här. Där har vi en default-konstruktor. Om man skulle vilja skapa ett par utan innehåll, det ska inte vi pyssla speciellt mycket med. Vi ska alltså, när vi har med den här, för att varför skriver man så här en default-konstruktor? Var det inte någonstans det stod i boken att den finns ändå? Bra, bra. För att om man inte har någon konstruktor, då finns den här automatiskt. Men så fort man överlagrar och skriver fler konstruktorer, då måste man skriva om default-konstruktor. Även om den som i det här fallet gör precis ingenting. Men det är inte viktigt här, för det är den andra konstruktorn. Den som tar in två stycken parametrar som bildar det här paret. Och då gör vi så att då tilldelar vi x1 här. Den tilldelas first. Och x2 till second. Så att så här kommer vi skapa sen par. Vi ska titta på att vi ska göra så att det blir just tärningar också. Men den här är då generisk. På det sättet att vi skulle kunna stoppa in alla möjliga, ett par av trianglar. Eller ett par snöbollar eller någonting. Sen har vi åtkomstmetoderna här. En set first. Och PowerPoint håller på att dömas lite grann. Det är faktiskt det som har flyttat på. Men det är detaljer. Här är det att vi skickar in då en parameter av typen T1. Det vi väljer. Och sen så är det så att då kan vi sätta om och tilldela det till first. Ifall vi skulle vilja byta under körning. Och på samma sätt skulle vi vilja byta den andra parenheten. Det är det här som ska in i takt bara. Om det är någon som är jättestörd då. Ser att indenteringen är inte riktigt schysst. Men med de där kan vi byta ut. Har vi bestämt oss. Har vi till exempel två tärningar. Och sen så vill vi byta ut den ena eller den andra tärningen. Då kan vi göra det med set first eller set second. Vill vi ha tillbaka resultatet här och läsa av dem, till exempel av en tärning. Det skulle ju kunna vara om vi väljer en sträng, att vi bara läser av strängen. För att returtypen, ser ni, nu är det generiskt. Generiskt betyder allmänt. Att oavsett hur vi bestämmer när vi skapar den här klassen, så får vi tillbaka en T1. Så skulle vi skicka in två strängar, string när vi skapar pair. Då skulle vi få tillbaks en sträng. Här. Skickar vi in två tärningar, die, då får vi tillbaks en tärning just. Och på samma sätt så måste vi kunna hämta det andra paret. Get first, get second. Mm. Så kommer, det var den generiska klassen. Första var en helt vanlig klass, det är den som heter die. Sen var den generiska klassen, det var den som heter pair. Och nu ska vi titta på den generiska containerklassen. Och för att få tillgång till containerklasser så är det, jag var med på förra föreläsningen också, import java.util.stjärna, alla klasser i java.util-paketet. Och det är en hel del, de får vi tillgång till. Här är den körbara klassen, F6 exempel 1. En del kallar sådana klasser för containerklass också, därför att den aggregeras av andra klasser. Men vi följer nu Skansons benämningar i kursboken som är mycket bra och kallar då vår lista för containerklassen. För det är den som kan lagra data. Och den här DiceList, det här är namnet på referensvariabeln som är av typen lista. Så här typbestäms den då. Att det som får stoppas in här, det är alltså par av tärningar. Så att när vi, de par som ska finnas här, de får inte vara typen string string, utan de måste vara typen die die. Men i ett annat program, eller längre ner i programmet, så skulle jag kunna skapa andra par av typen integer integer och lagra i en annan lista. Men inte här. Här vill jag bara ha tärningar. Och då är det väldigt säkerhetskontrollerat att det är bara par som tillåts här. Och det är bara par av typen två tärningar. Det där är bara deklarationen. I vår konstruktor här. Det viktigaste med rött här. DiceList, deklarerad här, ska nu definieras. Nu vi skapar den så att vi fyller upp att den finns i datorns minne och att den inte är null längre. Att efter den här raden, då har vi en deklaration. Men den här är null. Den här refererar inte till någonting. Det är bara att vi har namnet klart. Nu kommer det referera till någonting. Därför att vi kör new. Vi anropar konstruktorn i linked list. Och här då har vi använder interfacet list. Men här, det finns ju flera lister, ArrayList eller LinkedList. En länkad lista. Som pratade vi mycket om förra gången. Det kommer en snabb repetition, men jag bara har en liten bild här. Länkade lister ser ofta ut så här. Eller de ser ut så här. Data och adress. Adressen pekar och beskriver adressen till nästa element i listan. Där är det också data och en adress till nästa element i listan som har data och adress. Där börjar det bli lite tjatigt att säga att här är nästa adress med nästa element som innehåller data och adress. Det här är en enkel länkad lista.
Vad sa du? Vektor.
Ja, man ska ta och titta efter. Nu kommer ju, alltså det som kommer ske senare i år, det är att Java blir open source. Så man kan titta på, så var det i allra första versionen. Och så kommer det bli nu igen om ett halvår ungefär. Att Java släpps som open source. Alla klasser kommer man få källkoden till. Så att nästa år när jag håller den här kursen, då kan jag säga så här: ta nu hem klassen vektor över helgen och skriv om den. Men jag tror att klassen vektor är skriven så här, att den har ett, att det är en array som ligger in i klassen. För att man kan ha index i den, så att man kan ha 0, 1, 2. De vill kombinera det bästa från minst två världar, eventuellt fler. Men att inne så finns det hela tiden en referens till, så att man har att varje element pekar till nästa.
Men är det samma sak som länkade listor?
Nej. Om man använder en array här i botten. Eller förresten att man länkar inte ihop. Man kör en array. Men till skillnad från skillnaden mellan vektor och en array. Det är att när den här arrayen är, om den har fem platser, eller sex, eller sju från början. En vektor är så att det är en dynamisk array.
Och sådana kan man skriva själv. Innan den här rektor fanns så fick man ofta det som uppgift på en sån här kurs. Och då betyder det att när arrayen är full, då har man har en int som ofta heter cardinal. Det kan heta någonting annat. Men cardinal håller reda på när närmar man sig så att den är full. Eller man kan ha en metod som returnerar en boolean. Is not full. Och när den då är alltså full, då utökar sig den här listan automatiskt så att man kanske lägger till ytterligare 10 platser i en array. Och arrayen, hur den är skriven då som grundstruktur, då är det så att då har du direkt index. Du kan nå de här direkt.
Men när ska man använda ArrayList, när ska man använda vektor och när ska man använda LinkedList?
Åtkomsttiden snabbare här i en array. Eller allt som har indexering är snabb åtkomsttid. Eller det vi pratade om förra gången, hashmaps. Du har hashade värden så att du direkt kan gå in där. I traditionella, nu i Java Collection Framework, så ska de optimera allting. Men om du bygger grundläggande en lista som är så här, så är det då att det vi tog upp förra gången, vi repeterade det också, det är att vad blir söktiden i den här när vi kommer till element nummer X? Vi har element 1, 2, 3, 4, 5 och element nummer X kommer här borta. Nu var det någon som sa rätt. Var du laddan? Det var Karin.
X genom 2.
Ja, X genom 2. Det är för sån här linjär sökning i någonting. Att man liksom, man söker och söker tills man hittar. Ibland får man gå ända bak till X. Ibland har man otur att det är herr Östergren man letar efter. Han ligger sist. Men ibland är det herr Abrahamsson som ligger allra först. Ibland kanske det är Moselius som ligger i mitten här. Det sammanlagda blir en x genom 2. Här är det bara x. Här är det liksom direkt. Man har indexeringen in här. Så att sökning, om det är snabb åtkomst. Däremot med den här, varför länkade listor förr i tiden var väldigt populära. Det var ju när man ofta hade, ja, minnet var mindre. Eller oavsett hur mycket minne man har, så är det att här kan man ju alltid bara, man har ju alltid sista adress. Fältet. Sen har man en metod som säger add, lägg till ett till. Så att det blir aldrig fullt. Men begränsningen i en array, det är att har man ett visst antal platser så kan det bli fullt. Vektor är första, det är en grundoptimering. Att man vill ha kvar indexeringen, den snabba åtkomsten. Man vill ha dynamiken att det aldrig ska kunna bli fullt i datastrukturen. Och sen att gå fram och tillbaka i listor är krångligt och söka. Och när man ska alltså... Ja, vissa saker, men den andra typen av lista då, det är ju de dubbellänkade, som man har länkar åt det här hållet också. Vill man ett annat sätt när man vill ha, här kan man få direkt åtkomst när man vill, när man vet index, när man vet var en sak finns, att jag ska ha nummer 3, nummer index 4, 5 eller 6. Vill man ha en åtkomst och möjligheter till sortering direkt i strukturen, då bygger man binärträd. Men jag har väl bestämt mig för att inte ta upp binärträd här. För någon som är spänd, eller trädstrukturer överhuvudtaget, det finns alltså patriciaträd, det finns rödsvarta träd och det finns en hel skog av träd. Så finns det andra kurser sen.
Men sökningen är sällan optimerad i det som är länkat. Då är alltså, och sortering kan vara, då är arrayer ofta väldigt bra, att man har indexen att jämför med. Vi ska titta på en lista här och det kommer väl bli ytterligare några strukturer. Men länkad lista är väldigt vanligt. Och ja, ni som var här förra gången, ni känner till det här mönstret att initiera datastrukturen och visa den. Här gör vi i ordning den och här skriver vi ut den egentligen. Så gjorde vi förra gången. Nu kommer det ju till lite senare att vi ska sortera. Men vi börjar, och huvudpoängen i det här första exemplet, det är just det här med typbestämningen. Att det här följer med hela tiden. Och det som några frågade igår om, Sanna var det väl, som det här med iteratorerna. Och då är det så att de måste också typbestämmas, iteratorerna. Men här då, då kan man alltså göra på omvägar. Man skulle kunna skapa de här paren först och sen lägga in dem. Jag gör allting i en enda harang. Och varför det är en radbrytning här, det är att det skulle gå utanför bilden annars. Jag vill ha så bara stor stil så att det syns. Den här dice list, min länkade lista, add. Så att om jag är från början här, då har jag ett listhuvud, har man också. Om man ska titta på hur de är skrivna. Man har ett element först som inte har något data. Utan, ja, det kan vara lika fyrkantigt. På engelska kan det heta någonting som head eller någonting, utan man tittar i sådana strukturer. Och det är att det här huvudet här, det är liksom starten. Det kan vara, datadelen kan vara null här. Det är så man kan känna igen det. Och adressen då är ingången. Här når vi listan. För att när vi har skapat den här listan från början, då har vi inga element. Utan vi har bara det här listhuvudet. Som kan ha lite annan information här. Det är ett specialelement. Att den har kanske, om man skulle vilja stänga vid något visst antal element, då skulle man kunna ha med capacity. Och man skulle kunna ha olika metainformation om listan. Men man har ett listhuvud. Vad som sker sen när man kör det första gången, add. Jo, då skapas ett nytt element. Och om det vi skickar in här stämmer då, new pair, die, die. Och sen så skapar jag mitt par genom att två konstruktoranrop, new die, new die. Ja, det är schysst, det går bra. Här hamnar den då. Och vi ska se vem vi ska... Kilian, hur mycket har du hängt med här? När det här körs, new pair, skulle du kunna förklara den här raden? Det här är att vi lägger till ett nytt element i listan. Vad sker på den här raden egentligen?
Ja, jag kan nog inte låta upp och ner det genom bra förklaring.
Nej, det är... Vad ser du, Robert? Det ser ut som du funderar på det här i alla fall.
Du lägger in ett nytt par av typen die. Sen kommer in där i villkoret, metodanropet die.
Mm. Och vad händer då? Kommer du ihåg det när vi gick igenom klassen die? Vad händer när du kör new die?
Nej, det initieras på en die av typen t.
Ja, och vad händer i konstruktorn där?
Bra fråga.
En enda rad var i konstruktorn och den har vi glömt bort. Det är skandal. Kommer du ihåg, Marcus?
Roll.
Ja, roll. Vi slår tärningen. Så om vi gör en liten grafisk, en väldigt grafisk representation av tärningen, så är det att i det första här så står det en femma och i den andra står det en trea.
En fråga bara.
Ja.
Det är rollkommandot.
Ja.
Hur funkar det? Alltså, det hör väl inte.
Jo. Och hur byggde jag det? Det är det som är... Jag sa faktiskt det, men då tänkte man så att det här är nog inget av det viktigare. Då var inte öronen riktigt spetsade. Men är det någon mer än Marcus som kommer ihåg det? Hur, Karin, vad säger du? Varför kördes det, rollkommandot?
Nej.
Varför funkar det? Vad säger du, Andreas? Varför räcker det med att bara köra new die och att man får fram någonting på tärningarna? Ja, så är det. Men varför kommer den automatiskt? Varför räcker det att skriva så här? Varför behöver jag inte ha en referensvariabel och skriva referensvariabel punkt role för. Marcus.
Jo, siffran.
Ja, men varför kommer varför körs den automatiskt? Det var egentligen det som Daniel frågade, som man undrar
i
över. Ja, visst, jättebra. Den ligger i konstruktorn så den körs automatiskt. Då ska vi se nästa här då. Vi går på, det är samma sak. Dice list add.
Vi ska lägga in ett nytt element här.
Och new pair. Skapa ett nytt par. Och typen är die, new die, new die. Två konstruktorerna körs i båda klasserna här. Och den här gången så blev det så här. Det blev fyra här. Och en tvåa här. Så här håller vi på. Och nu börjar ni se att det här är liksom inte så märkvärdigt. Man behöver inte tänka om varje gång. Men man bara ser att det är så här den ska typbestämmas. Säkerhetskontrollerna nu i 1.5 vill att man specificerar att det ska vara ett par och det ska vara just tärningar.
Vi kan väl även ta med här att här får vi alltså en etta och en trea. Kan vara med den här länkade listan sen
när vi ska titta lite senare. Det är vårt lilla anteckningslista där nere bara. Men det här är inte så svårt. Vi vill inte ha det här allt i konstruktorn, utan vi gör en egen metod, init list. Och här skapar vi alltså fyra stycken tärningar. Är det inte mer, kan vi ta med en fjärde också här. Så att adressdelen tittar hela tiden till nästa länk i listan. Och här då så blir det en dubbel fem. Ja, initierat och klart. Sen kommer då showlist. Ja, namnet är ju, det är inte att det blir en underhållningsshow, men vi ska visa upp innehållet i listan. Ja, då är det här med iteratorerna. Då behöver ska den här iteratorn gå igenom den här listan. Där varje är, det här är tärningsresultat. Men varje tärningsenhet är ju ett par. Eller vad är det, varje, det som ligger här är ett par av tärningar.
Om iteratorn ska gå igenom och titta på de här par av tärningar. Den borde vara avskilda här också. Kan de göra sådär. En tärning plus en annan tärning. En tärning plus en annan tärning.
Så. Så måste den här iteratorn också då typbestämmas här. Att det är just tärningspar. Och sen den här syntaxen återkommer jag. Dice list. Det är namnet på referensvariabeln. Här är vår dice list. Som sen fylls på med element vartefter. Så. Vill du fråga eller du bara sträckte på det lite? Ja. Men den här är ju lite extra krånglig i och med att det är alltså just en klass som innehåller två andra klasser i ett par. Men principen är samma. Det ska alltid typbestämmas för iteratorerna. Då är det ju så att när det här är klart sen, så är det ju själva att gå igenom listan. För det vill man ju ofta göra. Kolla, vad har jag för spännande saker? Ja, iteratorn då. Den heter bara i. I has next. Så länge som det finns fler element. Fyra är det. Vi tar bort de andra. De bara stör nu.
Här på slutet är det tomt. Då kan man skriva sina listor på olika sätt. Bygger man en egen så brukar det ofta vara att den här bara slutar här. Den pekar inte på någonting. Utan den pekar på det stora svarta hålet, null. Och då betyder det att det är stopp där.
Sånt finns inbyggt i den här iteratorn. Därför att man inte i koden ska komma till den null. Så att hela programmet mår illa och datorn hänger sig. Och man måste starta om och man tappar data. Så är det här också säkerhetsåtgärder. Att med de här iteratorerna ska det aldrig kunna gå fel. Det kan gå fel på det sättet som att man har stoppat in skräp här. Man har byggt dåliga tärningar så man får tärningar som slår 8 till exempel. Det är programmerarens ansvar. Sånt kan man aldrig gardera sig mot. Men man kan gardera sig mot det som har ett vanligt fel. Det är ett vanligt fel i andra språk. Att man bara traskar på så här rakt ut i null och så säger det bara pang. Här börjar programmet helt plötsligt att må akut dåligt. Så att det som är väldigt prioriterat i Java, det är säkerheten. En del tycker att man håller på att dalta för mycket. Men det kan vara skönt att det finns lite säkerhetsåtgärder. Så här kan man göra sen när man går igenom då att while i has next. Iteratorn, den har ju också den här adressen. Och den vet, i och med att den är typbestämd här, att jag ska kolla efter tärningspar. Den kommer här, hämta upp de här. 5 och 3. Det är det första paret. Den som är överst här är first, så stämmer det. Och där är second. Ja, då kan vi ta och göra så här. Int first. Lika med pair get first. Ni kommer ihåg att i den klassen hade jag en åtkomstmetod. Och det är samma där, Marcus, när vi tittade på det här med private och så. Det måste ske genom den här åtkomstmetoden och den. Så att pair get first get dots. Så att genom paret som jag får här. Här har jag referensvariabeln. Jag hämtar ut någonting i listan. Ja, det är ett par här. Det får jag in här i den referensvariabeln. Den referensvariabeln som pekar ner i minnet där här är lagrat. Då har jag tag i hela paret. Sen genom get first, då tar jag tag i första tärningen här. Hittar jag adressen till den. Okej? Okay. Jag är på första tärningen. Get dots. Då är den metod som när vi väl är här. Titta hur många ögon det finns här. Ja, det är 5 stycken. Det skickar vi in i den variabeln. First, ett heltal. Sen gör vi samma sak. Vi är fortfarande kvar. Iteratorn är alltså, den har landat här. I första. Det är fortfarande samma tärningspar. Men, nu heter metoden Robert get second. Ja, då ska vi ju inte titta här. Utan då tittar vi ner här. Second, samma metod från klassen die här. Det här är ju en metod i pair. Get first, två metoder, get first och get second. Get dots däremot, den ligger ju i klassen die. Den som har längst ner i mitt diagram. För den plockar ju fram då hur många ögon är det här. Ja, det är 3 stycken ögon. Det lägger jag in i second. Och nu ska vi kolla med de matematiskt begåvade. Vad skrivs ut? System out print ln first plus second. Det är här. Får jag ett bra tips så kan du belönas med rast om en stund. Ja visst. Därför att man läser av den ena tärningen. Och de är uppdelade i och med att det är ett par av tärningar. Så måste man läsa av den ena och sen addera med den andra.
Mm. Kan det vara bättre nästan att ha listan var för sig, first plus second? Alltså,
att slå ihop dem på en gång?
Att inte slå ihop dem på en gång. Eller? Om man bara får ut en 8.
Mm. Nu väljer vi att visa en 8. Men nu skulle det kunna vara så här att om vi byggde ut det här så kunde det vara så här att 5 plus 3
Och sen så skulle vi jämföra det. Vi har en metod som kommer sen här. En annan hade 4 plus 4. Och då ska vi jämföra vem vinner. Och då har vi i reglerna sagt att den som har den högsta tärningen vinner. Och då får vi ju spara det vi har här. Här har vi de separata värdena. Så skulle vi vilja göra något mer, då får vi gå tillbaka till dem. Och skulle det vara viktigt att behålla den här informationen, så skulle vi ju lägga dem på något annat sätt. Men att det här är inte på något sätt ett tärningsspel, utan, men samtidigt att skulle man bygga ett tärningsspel för, kan vi göra något roligare spel? Backgammon tycker jag är ett högst intressant spel. Så måste man skilja på tärningarna, därför att ibland kan man ju bara använda ena tärningen. Om man har om ena tärningen är blockerad, så att man inte kan använda en femma, så kan man ju använda trean och vice versa. Men vi kanske inte ska börja tänka för mycket på, eller kanske vi ska. Backgammon. Nej. Jättebra fråga. Och vad säger du, Caroline? Vad ändrar vi på då bara? Jo, vi kunde sätta några små fnuttar här. Först plus dubbelfnutt plus dubbelfnutt plus second. Och kanske inom två av dubbelfnuttarna skriva och. Då skulle det bli 5 och 3. Eller också skulle vi kunna helt lyxigt kunna ha två stycken system out print ln, där den första skriver ut först och sen nästa system out print ln skriver ut second. Nu förstår du hur du ska kunna bygga spel under helgen. Men på den här tråkiga föreläsningen så är vi bara ute efter att, ja, det var slut där. Vi är bara ute efter att visa hur man använder generiska datasamlingar, containerklasser. Vad säger ni? Är det några frågor på den här koden? Jag vet inte hur jobbar den är egentligen. Här tror jag att vad man fortfarande, det tar ett tag innan man är tränad på, det är alltså punktnotationen. Att man alltså letar sig ut med att på det här sättet. Men det viktiga faktiskt här, det är det som är markerat med rött. Att den här typbestämningen går igenom hela tiden. Att den är väldigt fundamental. Sen kommer jag ihåg din fråga, Marcus. Jag kan inte påstå att jag direkt har letat igen mig, för jag har inte haft tid. Men jag, kan du ta den igen? För jag är inte säker på att jag förstod den rätt. Att,
jag tror det funkar, men när jag tänkte på lite mer så finns det ingen anledning att göra det.
Nej, alltså, så det var därför jag fick lite stopp i huvudet. För jag tänkte att, har jag sett något exempel på det? Och jag tror inte jag har gjort det. Men att vad man skulle kunna göra, det är ju naturligtvis att man skulle kunna ha en datasamling som lagrar en massa enumerations. Men det känns lite poänglöst. Men att frågan är väldigt bra, för den laddar ju för den här. Det var att den kom lite tidigt. Att vill man bryta det här typuttrycket? Jag kommer ju köra väldigt mycket enligt den här grundgrejen. Och er tillvaro här på den här kursen, det räcker ju om den här grund, att man typbestämmer med en typ. Så ska ni göra när det handlar om att leka djurpark här i uppgift B. Som ju kommer bli eran huvudsakliga fritidssysselsättning nu några dagar framåt. Och där vill jag ha ett typbestämt. Det ska inte fuskas bort på det här sättet genom att bara klämma i ett frågetecken. Skulle jag stoppa i ett frågetecken i definitionen, ja, då kan jag stoppa i vad som helst här. Jag kan ha en kamel här. Jag kan ha en tärning här. En snöboll här. En rektangel här.
Men då kan man väl bara skippa det överhuvudtaget, skriva någon generisk. Alltså då behöver man inte ens skriva ut det överhuvudtaget.
Ja, då är det lite olika att man skulle kunna göra sin uppdragsgivare väldigt orolig genom att när de kompilerar koden så kommer det varningsmeddelanden. Och sånt är inte populärt. Så att när du stoppar i frågetecknet, då får du en sån här schysst, tyst prompt när du kompilerar. Ingenting, det varnar inte för någonting. Du har följt reglerna. Men säkerheten är inte ett dugg högre. Du skulle kunna gå, hur skulle man kunna luras på ett annat sätt?
När vi pratade om urmamman förra gången. Object. Det var ju på spelkursen där. Det var någon här också.
Vad har objekt för specialställning? Vad säger du, Daniel? I Java. Det finns en klass som heter Object. Den är ganska speciell. Vi pratade om i höstas. Vad säger ni alla längst bak där? Vi ser väldigt samma bit ut, men det kanske är någonting helt annat ni funderar på. Klassen Object var ju med tidigare. Jo, det är den klass som alla andra klasser är över i. Oavsett om de heter A, Kamel, eller Törspenna, så är det alla objekt. Så det man skulle kunna göra på ett annat sätt, som är att man stoppar i, man typbestämmer med klassen Object. Då kan man ju också stoppa i vad som helst. Men då försvinner ju mycket av poängen. Det här är väl vart man vill komma med det här wildcard, jokertecknet. Att frågetecken extends x, då kan man få att man tillåter x eller subtyper, subklasser till x. Då kan man alltså få att man jobbar med klasshierarkier. Vilket ju är väldigt objektorienterat och snyggt. Ett annat sätt att komma undan det här, om man vill lagra två ganska omaka saker, det är att bygga just användarklassen pair. Då kan man ju para ihop olika saker.
Peter, ja? Om man kompilerar får fel på den save and or unchecked methods.
Då fattas det något i det här.
Man inte typbestämt något.
Då kan man ha gjort, man kan även ha typbestämt rätt till viss del. Att om man typbestämmer till exempel initieringen av listan och du skriver pair, men du skriver fel på die och, eller utelämnar en där. Något sånt är det. Och det kan vara att...
Så att man ska komplera med x.
Ja, och då står det att någonting med deprecation. Kollar vi med Patrik. Deprecation, hur säger du det på svenska? Det är ungefär som obsolet, va? Att det är någonting som är föråldrat betyder obsolet. Det kan stå obsolet också. Men när det står deprecation, då är det någonting att det är avskaffat med en viss varning. Så att då betyder att när du får en varning och att det står, det står väldigt ofta med deprecation, då betyder det att du får göra så här. Men vi ska verkligen berätta för att du är ute på lite hal is och det är inte riktigt schysst att göra så. Och det fattas någon av typbestämningarna. Det är därför jag har valt det här, för jag tyckte själv att det var rätt irriterande i början. Och om jag skrev ett sånt här med gamla slappare jag, om man säger så, där man fick stoppa in vad som helst, man löste ju uppgifterna mycket snabbare, men på ett osäkrare sätt. Så att jag blev ganska irriterad när jag såg det här första gången. Vill man göra vissa snittiga undantag så är de här. Och när ni tittar, om ni tittar i, vi kan repetera ett annat festligt ord här, eller två stycken. De här två, vad är det för skillnad mellan JCF och JFC? Det är sånt man kan bli lite trött på när man håller på med Java. Vad säger jag då? Det är samma bokstäver men man kommer i fel ordning. Har du sett dem?
Nej, jag känner precis inte.
Nej. Då, jag såg de hade med de här, eller nere i Asien där jag jobbar ibland. Då kör de i sådana här quizzes när de testar studenterna. Tycker väl inte att det är riktigt motiverat. Men det här, jag sa att om ni kollar efter att det här används ganska mycket i båda de här. Framförallt i det här JCF. Det här är det jag pratade väldigt mycket om förra gången.
Java Collection Framework, som är alltså det är samlingsnamn för containerklasser för datasamlingar. Det här ramverket, vi ska återkomma till det, för det består av interface, klasser och en tredje sak som kommer med stund i den här föreläsningen. Men där har vi Java Collection Framework. Det här är Java Foundation Classes. Det är hela grafikpaketet, AVT plus Swing plus Java 2D och lite annat. Hur man skriver ut till en skrivare från Java och lite annat. Men när man tittar på Javas färdiga klasser, om ni tittar till exempel på de listor som finns, då använder man det här. Så jag tycker inte att ni aktivt, ni behöver inte använda era labbar, men ni ska, när ni ser det här så ska ni ha en aning om vad menar man. Man menar att man tillåter sub- eller supertyper. Ja, vad tror ni? Det är dags att ta rast nu, va? En kvart också.